Välkomna till genomgången utav Daniels bok, där vi nu har kommit fram till del 9. Vi följer den här genomgången, min bok, Vilken Gud kan då rädda er? Utläggning av Daniels bok. Låt oss be. Herre, öppna våra ögon så att vi kan skåda undren i din undervisning. Amen. Kapitel 8. Daniels andra syn. Baggen och bocken. När Daniel från och med kapitel 8 koncentrerar sig på vad som ska hända med Jerusalem och hans eget folk, övergår han till att skriva på hebreiska, judarnas språk. Daniels andra syn, kapitel 8, begränsar sig till det andra och det tredje världsriket, det vill säga det medisk-persiska och det grekiska. Denna andra syn fick Daniel i Belshazzars tredje regeringsår, läser vi i vers 1, vilket motsvarar år 551 före Kristus enligt vår tideräkning. Rent fysiskt befann han sig fortfarande i Babylon, men i synen hade han färdats till Susa, en stad som låg 30 mil öster om Babylon. Susa skulle några decennier senare bli en av Perserrikets huvudstäder, där hovet höll till om vintrarna. Närmare bestämt befann sig Daniel i denna syn vid floden Ulai. Denna flod var egentligen en lång grävd kanal utanför Susa. Daniel upplevde alltså att han var där, på samma sätt som vi kan förflytta oss i drömmar. Skillnaden är att Daniel några decennier i förväg i sin syn befann sig på en plats som först senare skulle bli maktens säte när perserna besegrat babylonierna. Grekerna besegrar perserna. Två av de fyra rikena som beskrevs i synen i kapitel 7 finns med även i denna nya syn, nämligen det medisk-persiska och det grekiska riket. Det blir liksom en inzoomning av en del av den period som vi tidigare fick ta del av. Det medisk-persiska riket, som tidigare liknats vid en björn, liknas nu vid en bagge med två horn, vers 3. Hornen beskrivs ganska noggrant. Båda hornen var höga, men det ena var högre än det andra, och det som var högre sköt upp sist. Att baggen hade två horn visar att det var ett dubbelrike. Att det ena hornet sköt upp först visar att riket från början dominerades av det ena folket, mederna. Att det hornet som sköt upp sist var det större visar att det andra folket i detta dubbelrike, nämligen perserna, så småningom blev det dominerande folket och förde riket till större makt än det någonsin haft tidigare. Det var när Cyrus den store blev persernas kung, ungefär 550 före Kristus, som han lyckades förena de två rikena. Eftersom den persiska delen var den mest betydande, kallar historiker vanligtvis denna makt för det persiska riket. Detta persiska rike, vars kärnland var nuvarande Iran, verkade till en början oslagbart. Daniel beskriver hur perserna vann den ena segern efter den andra. I vers 4a skriver han: "Jag såg baggen stånga mot väster, norr och söder, och inget djur kunde stå emot honom, och ingen kunde rädda någon ur hans våld." Persernas segrar och expansion västerut syftar på hur de la under sig allt land ända bort till Palestina och mindre Asien, nuvarande Turkiet. Expansionen norrut inkluderade dagens Irak. Att baggen oemotståndligt stångade söderut innebär att perserna även besegrade Egypten. Det gick mycket lätt för perserna att erövra nya länder åt alla håll. Han gjorde som han ville och blev mäktig, som Daniel uttrycker det när han beskriver sin syn, vers 4b. Men så dyker ett annat djur, en bock med ett väldigt horn i pannan, upp på scenen, vers 5. Denna bock stångade baggen och krossade hans båda horn så att baggen inte hade någon kraft att stå emot honom. Sen slog han honom till marken och trampade på honom. Det fanns ingen som kunde rädda baggen ur hans våld. Vers 7. Bocken symboliserar det grekiska riket och hornet är förstås dess mäktige kung, Alexander den store. Efter att perserna hade gjort ett par försök att erövra Grekland gick grekerna under Alexander den store till motattack, aggressivt och intensivt. Bocken slog baggen till marken och trampade på honom, som Daniel uttrycker det hela, vers 7. Med 30 000 man invaderade Alexander den store det persiska riket år 334 före Kristus i vad som idag är Turkiet. Efter två större slag besegrades den persiska armén. Mest känt är slaget vid Issus år 333 före Kristus. Sen vände han sig söderut och erövrade allt persiskt område till och med hela Egypten. Hamnstaden Alexandria anlades 332 före Kristus och fick namn efter den store erövraren. Nästa stora slag ägde rum 331 före Kristus vid floden Tigris källor i dagens Syrien. Efter denna seger marscherade Alexander den store med sina trupper in i Asiens inre. På 12 år hade han lagt under sig hela det persiska riket. Expansionen gick så snabbt att Daniel beskriver det som att bocken gick fram över hela jorden utan att röra vid marken. Vers 5. Aldrig tidigare hade en enskild människa kontrollerat en så stor landmassa som Alexander den store gjorde efter sina persiska erövringar. Alexander den store dör. Alexander den store, det stora hornet på bocken, verkade helt oslagbar. Så fick Daniel plötsligt se något överraskande. Vers 8. Men när han var som starkast brast det stora hornet och fyra andra stora horn kom upp i dess ställe. Vid 33 års ålder dog Alexander den store när han stod på toppen av sin makt och ära. Han dog i en febersjukdom. En del historiker har försökt förklara att hans död berodde på utmattning. Men det mesta tyder på att dödsorsaken var allt för stor alkoholkonsumtion och ett liv i utsvävningar. 2 decennier av maktkamp följde på Alexander den stores död. Vem skulle nu ta över? Det blev till sist så att riket delades upp på 4 av hans generaler. Det är det som Daniel fick se skulle ske när det stora hornet brast. Som det står i vers 8. 4 andra stora horn kom upp i dess ställe, riktade åt himlens 4 väderstreck. Kassander övertog moderlandet Grekland och Makedonien. Lysimachus lade beslag på mindre Asien. Ptolemeus, eller Soter, blev härskare över Egypten och Arabien, medan den siste, Seleukus, fick Syrien och Babylonien som sitt område. Det är det sista hornet, det seleukidiska riket, som fortsättningen av synen fokuserat på. Den gammaltestamentlige antikrist. Daniel hade alltså sett hur 4 nya stora horn kom upp ur spillrorna av det stora hornet som symboliserade Alexander den store. Så hände något märkligt. Från ett av dem sköt det ut ett nytt litet horn som växte kraftigt mot söder och öster och mot det härliga landet, vers 9. Det härliga landet är Israel, där Guds folk bodde. Det lilla hornet ställer till med stor skada. Vers 11. Det förhävde sig till och med mot Herrens furste och tog ifrån honom det dagliga offret, och platsen där hans helgedom stod revs ner. Herrens furste, som det lilla hornet satte sig upp emot, det är Gud själv, Herren Sebaot. Vad vill detta säga? Vem är detta nya, märkliga lilla horn? Antiochus den fjärde, Epifanes, blev uppfyllelsen av denna profetia. Denne seleukiderkung, den 8:e i ordningen efter Seleukus, generalen som tog över ett av de 4 områdena efter Alexander den store, gjorde under sin sista regeringstid, som varade 168 till och med 164 före Kristus, allvarliga försök att förstöra judarnas tro och deras tempelgudstjänst. Vi läser mer om honom i vers 23 till och med 25 i ängeln Gabriels förklaring av synen. Vid slutet av deras välde, det vill säga de 4 följdrikerna efter Alexander den store, när syndarna har fyllt sitt mått, ska det uppstå en fräck och listig kung. Han ska bli stor i kraft, men inte genom egen styrka. Han ska orsaka ett fruktansvärt fördärv och lyckas med det han gör. Han ska fördärva mäktiga män och även det heliga folket. Genom sin list ska han lyckas med sitt svek. Han ska se sig själv som överlägsen och fördärva många mitt i deras trygghet. Ja, han ska resa sig mot furstarnas furste, men han ska krossas utan hjälp av människohand. Den är Antiochus den fjärde Epifanes var i själva verket en svag kung. Men genom list och manipulation la han beslag på makten. Han konspirerade och lovade olika personer förmåner om de stödde honom i hans väg mot kungatronen. Och när han uppnått sina syften lät han döda dessa understödjare. Man måste verkligen förundra sig, som det står i Folkbibeln 1998 års översättning av vers 4, att denna ynkrygg, denna syriske uppkomling tilläts att plåga Guds eget folk så svårt. Han kallade sig Gud uppenbarad, det är ju Epifanes, och han lät prägla mynt med denna text om sig själv. Han dödade ungefär 100 000 judar, vanhelgade templet genom att stänka grisblod över de heliga kärlen och föremålen, samt lät resa en Zeus-staty i det allra heligaste rummet. Det står också i vers 11 att platsen där hans, alltså Herrens, helgedom stod revs ner. Hur detta skedde framgår av en av de apokryfa böckerna. I första Makkabeerbokets första kapitel, verserna 44-50, läser vi följande. Till Jerusalem och Judas städer sände kungen budbärare med skriftliga förordningar om att man skulle följa seder som var främmande för landet. Brännoffret, matoffer och dryckesoffer skulle avskaffas i templet. Sabbater och högtider skulle vanhelgas. Tempel och präster skändas. Man måste bygga altaren och helgedomar och tempel åt avgudarna, offra kött av svin och andra orena djur, låta sina söner vara oomskurna och smutsa sina själar med allt slags orenhet och skändlighet, så att lagen skulle glömmas bort och alla dess bestämmelser förvanskas. Den som inte följde kungens föreskrifter skulle straffas med döden. Daniels syn berättar också att denne onde kung tog ifrån Herren det dagliga offret, vers 11. Detta syftar på brännoffren, se fjärde Mosebok 28:3, som varje morgon och kväll skulle ske i templet. Det främsta syftet med detta offer var att visa på förbundet mellan Herren och hans folk. Detta satte alltså Antiochus den fjärde Epifanes stopp för. Hur kunde den allsmäktige tillåta något sånt? Ja, man måste verkligen förundra sig. Daniel hörde plötsligt en av de heliga fråga hur länge denne skändliga kung skulle få hållas. Vers 13. Hur lång tid avser synen om det dagliga offret och det förödande avfallet som gör att både helgedom och härskara förtrampas? Och svaret blev i vers 14. 2300 kvällar och morgnar. Sen ska helgedomen renas och återställas. Hur ska detta förstås? Bibelforskare har kommit med olika förslag, men det mest troliga är enligt min mening att 2300 kvällar och morgnar syftar på 2300 missade offertillfällen, vilket innebär 1150 dagar av försummad offertjänst. Detta blir omräknat på år och månader ungefär 3,5 år. Templet återinvigdes av Makkabeerna i december 165 f.Kr. Det kan vi läsa om i första Makkabeerboken 4:52. Efter just 3,5 års förnedring och skändning. Den tyranniske Antiochus den fjärde Epifanes dog sen, precis som Daniel hade fått det förklarat för sig. Han dog utan människohand, som det står i vers 25. Han dog hastigt och oförutsett. Det var inget krig eller överfall, utan helt plötsligt straffades han av Gud med döden. I andra Makkabeerboken kapitel 9 berättas att han, efter att ha lidit ett par militära förluster, nåddes av dåliga nyheter hemifrån och dog av sorg och skam. Daniel blev kraftlös och låg sjuk en tid till följd av vad han såg, vers 27. Så fräckt och illasinnat skulle denne kung angripa den sanne guden och hans folk, att Antiochus blev en prototyp för den Guds folks ärkefiende i Nya testamentet kallad Antikrist, som enligt kapitel 7 skulle träda fram under det fjärde rikets tid. Man kan mycket väl säga att Antiochus den fjärde Epifanes är den gammaltestamentlige Antikrist, den person som under det gamla förbundets tid tydligast på ett typologiskt sätt pekar framåt mot det nya förbundets Antikrist. Tack för att ni lyssnat.